Hej! Du lyssnar på Folkhälsans podcast Hållbart på menyn. En podd där vi tillsammans med experter och unga utforskar vad som är planetsmart och hälsosamt att äta. Den stora frågan är, kan vi äta oss till en mer hållbar framtid? Jag heter Ebbe Håkans och tillsammans med ett gäng yrkesstuderande har vi spelat in 4 avsnitt med olika teman. Just det här avsnittet har sikte mot framtidens mat och vi frågar oss om framtiden är grön. Med mig i studion har jag Oskar Randström som studerar till kock vid Praktikum. Han ska hjälpa mig söka svar på vad vi äter i framtiden och vad växtriket har att erbjuda. Hej Oskar.
Hej, hur mår du idag?
Ja, jag mår bra. Hur mår du själv?
Helt bra.
Och som experter har vi med oss Charlotta Hyttinen och Mikael Fågelholm. Hej Charlotta och Mikael.
Hej.
Hej, god morgon.
God morgon. I planeringen inför det här avsnittet har vi beskrivit dig Charlotta som en närings- och smakexpert på vegetariska måltider. Skulle du säga att den här beskrivningen stämmer? Och vad är det egentligen du gör på jobbet?
No, jag skulle kanske kalla mig för kanske näringsexpert och också expert på växtbaserad matlagning och storkök matlagning. Jag hjälper matbranschen i övergången till mer så hållbar mat. Och till exempel storkök är en av våra kunder. Och det där undervisar de, konsulterar och hjälper egentligen till allt som behövs som det där, för att vi ska få mer hållbart på våra tallrikar.
Det låter det ändå som att vår beskrivning av dig som också som smakexpert stämmer ganska bra.
Nå, kanske.
Ja. För det ska vara gott att äta, visst.
Ja, absolut. Det tycker jag, det utgår vi alltid ifrån.
Ja. Och dig, Mikael, har vi beskrivit som en prisbelönt näringsprofessor med passion för det vegetariska. Hur skulle du säga att en arbetsdag ser ut för dig?
Varje arbetsdag är liksom olika. Jag forskar. Det leder till det att jag läser och skriver eller sitter i möte med andra forskare. Och jag lär på Helsingfors universitet och sen gör jag allt så här diverse saker som att sitta på en podcast.
Och du har också alltså en passion för det vegetariska?
No, det har jag. Själv så äter jag inte kött och inte fågel. Jag äter nog fisk och lite mjölkprodukter. Men att jag är hemskt intresserad av vegetarisk mat och tycker också om att kocka, inte med samma talang som Oskar troligen har eller Charlotta. Men jag tycker hemskt mycket om att prova allt möjligt växtbaserat och tänka på att hur kan man ersätta kött.
Okej, ja, så du forskar men har också vardagskunskap. Det låter ju verkligen som att vi har fått 30 experter på plats för idag. Är ni redo?
Absolut.
Ja, jepp.
Ja.
Okej, då börjar jag med första frågan. Är växtbaserat bättre för planeten än animaliskt?
Vi vet till exempel att klimatavtrycket är flerfaldigt mindre med växtbaserat än med animaliskt. Att till exempel av den typiska finska kosten så 65% av klimatavtrycket kommer från kött och mejeriprodukter. Användningen av liksom markarealen är också mindre med växtbaserad kost än med animalisk. Att vi vet att ungefär av 20 kilo spannmål så får vi 1 kilo kött. Men sen 20 kilo spannmål om man äter det direkt så det matar ganska många magar.
Okej.
Om man lite tillägger så det där skulle jag säga att speciellt om man tittar på klimatförändringen så är nötkött det som är liksom allra värst. Att det att man redan skulle lämna nötköttet bort så skulle egentligen avgöra ganska mycket.
Mm.
Ja, sen inom växtbaserade mater så det finns ju bättre och sämre där. Mm. Och det pratas alltid om till exempel ris. Att man tillverkar ris så behöver man ganska mycket vatten och sen också koldioxidutsläppningen är större på risen till exempel med potatis. Men det är ändå sådana här små detaljer. Men att man kan äta hur mycket ris som helst om man lämnar nötkött bort.
Men till exempel sojan kommer ju upp ibland som ett exempel på att okej, du äter inte kött men sojan, den skövlar ju regnskog.
Tack för att du lyfte upp sojamyten. Jag kan säga grundregel att när man ersätter animaliska proteinkällor med växtbaserade proteinkällor så det är bättre för klimatet och miljön. Man brukar inte ersätta kött med till exempel ris utan då tar man något annat proteinhaltigt istället. Men ja, sojamyten är liksom, det är bra att lyfta upp den därför för vi vet att ungefär 95% av den sojan som importeras till Finland matas till djuren. boskapsdjuren. Och då är det flest då grisar, broilers, höns som lägger ägg och odlade fiskar som till exempel då regnbågslax. Och cirka 5% av den sojan som importeras är till livsmedel. Och så vet vi ännu att den här livsmedelssojan, vi vet varifrån den kommer, den odlas inom EU och Europa. Och till exempel Serbien är en stor producent. Men sen igen vet vi att den här fodersojan, så den odlas i till exempel USA och Sydamerika. Och vill man veta mer om den statistiken på dem, så råkar eller Livsmedelsverket har på sina sidor mera siffror om det.
Okej. Okay. Ja.
Mm. Det är ingenting att tillägga. Det är just precis så här att det här är sånt som jag tror att människor som har attityder liksom emot soja och emot växtbaserad mat, så de lyfter det här alltid fram, men det är ju fel tolkning.
Skulle ni säga att det här behovet av proteiner lite överdrivs?
Absolut. Det är ju någonting sånt som jag tror att kom då i slutet av cirka 2010 skulle jag säga. För att då var det ju en boom med det här sån här låg kolhydratkost. Och med det kommer med det här att proteinen är, att kolhydraten är det, att det är illa och protein och fett. Det är bra liksom, eller animalsk protein och animalsk fett är bra. Och efter det så har man kommit ut med alla möjliga produkter som är till exempel inriktade för idrottare som inte har något kolhydrat, som är ju konstigt, för att det är ju kolhydrat, det är vad våra muskler behöver då när man motionerar eller rör på sig häftigt och det där. Men att de hugger i till det här proteinbehovet som de på något sätt i marknadsföringen försöker man få göra sån bild att vi behöver mera protein än vad vi egentligen gör. Vi har inget problem i Finland och ingenstans egentligen i till exempel Europa, Nordamerika, i de rika länderna med proteinintaget.
Jag skulle säga det kanske viktigaste är det att när man börjar äta mera växtbaserat eller sen helt växtbaserat, vad det nu än är, så att man inte bara lämnar liksom bort köttet och animala proteinkällorna, utan man alltid tänker med vad ersätter man det? Att man faktiskt tar de här baliproteinerna då istället. Så då är det inte liksom någon problem med den saken.
Om man bara kan liksom ta både baljeväxter och få protein därifrån och sen det där vete, havre, råg och sånt, så det där, då har man inget problem med proteinerna. Att B12 kommer att vara kanske i ren vegankost, det är ett problem, men det kan man ju ersätta. Man kan äta piller och sånt. Och D-vitamin kan vara ett problem ju mindre man äter animaliskt, men inte ett stort problem. Det här är intressant att i de nya nordiska och nu de kommande finska näringsrekommendationerna, så baljväxterna hör inte mer till gruppen frukt och grönt.
Det är bra. Utan
det hör till gruppen proteinkälla. Och det är just det vad Charlotta säger, att vi ska tänka så att ärter och bönor och soja, så att de kommer istället för kött, inte istället för sallad eller tomat.
Och du, Oskar, som ändå studerat i kock, är det här någonting ni diskuterar i utbildningen, hur ni på restauranger ersätter animaliskt protein?
Alltså, vi har nog haft det här en sån här kursa, men nu på trean så talar vi inte om det.
Nej, okej.
Okay. Alltså, det var sen då när vi var på ettan.
Okej. Okay. Hur noga måste man hålla koll? Att ja, som helt vegetarian eller vegan, så säger ni att då kanske det är dags att börja ha lite mer koll så att man får all näring man behöver. Men om jag till exempel hälften av måltiderna äter vegetariskt.
Låt gå bara.
Ja.
Skulle jag säga.
Jo, låt vara på. Och jag skulle säga att också att om man liksom precis övergår till en helt vegetarisk eller helt växtbaserad eller sen vegetarisk kost, så då är det bra att hålla noga koll. Då när det är liksom något nytt som man håller på att lära sig. Men sen när man har ätit på det i en tid, så sen liksom är det lika vardaglig sak som blandkosten nu är för de flesta människorna. Att sen är det inte mer så noga. Och sen att är man sen ännu osäker, så kan man alltid då fast boka tid till en legitimerad näringsterapeut och kolla. Eller sen så kan man hålla kostdagbok på sån här finelli.fi. Där finns kostdagboksfunktion fast med några års mellanrum och kollat. att är min kost nu faktiskt balanserad.
Och vad skulle då vara ditt tips till sådana som funderar på det här att övergå mer till vegetariskt? För att mat ska ju ändå vara ett glädjeämne. Och det ska vara gott. Det ska inte vara att du håller stenkoll på siffrorna.
Nej, och det ska man inte göra heller då. Utan man tänker på den stora helheten. Att följa man liksom tallriksmodellen okej, och äta man mångsidigt av alla de här olika kostgrupperna som vi har här nämnt idag. Och sen förstås att man lär sig laga maten god. Det är ju liksom viktigt att om man aldrig förut har liksom lagat mat fast på baljväxter, så då får man nog kanske lite studera sig in på det. Att man faktiskt får det så liksom smakligt.
Måste alla bli vegetarianer eller veganer för en hållbar framtid?
Jag tror att det första steget nu är det att om vi ens skulle kunna gå lite neråt med vår köttkonsumtion, så det skulle vara en liksom så här bra startpunkt. Att istället för att äta 3-4 köttmåltider per vecka, först gå ner till 1 eller 2 köttmåltider per vecka. Det kan hända att vissa människor de vill först ersätta rött kött med fågel, och det är helt okej som att börja med att om de inte kan göra någonting så det är bättre att ta fågel. Men jag ser nog det här som hoppfulltvis ett steg mot fisk och grönt.
Okej. Hur svarar du, Charlotte? Måste vi alla bli vegetarianer eller veganer?
No, mitt svar är nej. Att, jag skulle säga, det viktigaste är att de flesta människor, vi liksom som massor börjar äta mera växtbaserat. Att vi liksom behöver inte äta helt växtbaserat. Och det är liksom beräknat också att redan om vi skulle minska liksom till hälften vår köttkonsumtion och mejeriproduktkonsumtion, så skulle det vara jättebra för planeten. Och det är inte liksom, jag säger inte att det är någon sån helt omöjlig förändring.
Med ambitiös förändring att jag skulle säga att även det att vi skulle gå 25% neråt kommer att vara ganska ambitiöst, för att matkulturen och våra vanor med att köpa och äta, så det är ganska liksom fast.
Ja, och det där med matkultur, jag är så glad att du lyfter fram det, för att det är en sak som intresserar mig när jag tänkt hur vi åt i Finland före 60-talet. Så vi åt ju väldigt växtbaserat. Och liksom, vi har använt mycket till exempel hampa och det där bondböna och ärta i vår kost. Sånt som vi liksom har mitt i att glömt, och nu tror de flesta att kött är liksom den här punkten av vår matkultur. Fast egentligen så är det kanske inte.
Och egentligen kött var ju ett 100 år sedan, så kött var ju någonting sånt här som man åt bara då när det var festdagar. Att annars var det ju potatis och rågbröd och fisk för dem som det där var vid kusten eller nära sjön. Det här är ju att om man vill gå upp med att äta mera grönt och också mera baljväxter, så tycker jag att man ska lära att använda dem som mat. Att det inte bara liksom mera sallad. Jag tror inte, vi äter ganska mycket sallad egentligen sådär internationellt sett. Men det där, så jag tror att vi ska lära oss att använda mat mera, använda mera grönt som i vår matlagning.
Jo, hej, där kom jag på ett tips till det. Om man inte vill fast äta en helt och hållet, liksom, eller om det känns svårt att börja laga helt vegetariska eller växtbaserade maträtter, så man kan göra så fast man ersätter fast hälften av den kötten man använder i maten med någon då bara proteinkälla istället. Att till exempel makaronilåda går lätt att hälften bara malet köttet byta till sojakross utan några desto större förändringar i receptet.
No, okej, dina bästa tips för unga då?
Lite beroende på ålder, men jag skulle säga att ge feedback till skolköket att ni vill ha mer god vegomat. Och sen om det är någon vegomat som inte kanske är så hemskt god, så ge konstruktiv kritik och se vad ni skulle önska att det skulle finnas, eller överhuvudtaget hur den vegomat ni skulle önska att få i skolkafeterian. Och sen om det är något bra, så ge också liksom feedback över det, så blir de jätteglada. Och sen hemma tror jag att föräldrarna skulle uppskatta det väldigt mycket. Eller om ni föreslår till föräldrarna att hej, att vi skulle vilja äta mera vegetariskt här hemma, så att de skulle uppskatta det att ni tar färdigt några recept som ni skulle vilja prova på. För de grubblar säkert varje dag på vad ska vi idag laga för mat, så har ni liksom lösningen till det också.
För det är ju en ganska svår fråga, och också någonting som har kommit upp nu i debatten gällande de nya näringsrekommendationerna. Att ja, men unga vill ju ändå inte äta vegetariskt, varför ska vi laga det och liksom bara bygga på det här matsvinnsberget?
Beror på var man är, att det finns nog unga som vill ha faktiskt, och är liksom medvetna och vill ha mera vegetariskt, att det är nog inte alls något, eller någonstans kan det vara, som du säger, Och sen är det alltid bra att tänka med matsvinnet, att matsvinnet utgör ungefär bara en 4% av vårt klimatavtryck. Och sen 65% vad det här är, det är då kött och mejeriprodukter. Så det där, sätta liksom saker i proportion. Och speciellt när liksom man barn och unga övar sig på, eller lär sig liksom nya smaker. Så det kan ta en tid att man smakar på samma maträtt flera gånger förrän man accepterar den. Kanske just som ung så där kompiskretsen har ganska mycket.
Absolut.
Att fast man skulle kanske själv tycka man skulle väl fast ha liksom ett grönare alternativ och gärna ta det. Men sen om kompisen runt omkring en börjar fast prata dåligt om den maträtten, så sen kanske man inte vågar ta av den eller vill inte mera. Där sen tar man samma som alla andra. Att det, jag tycker det är därför det är jätteviktigt att vi överhuvudtaget liksom pratar positivt om all mat. Och inte liksom värdesätter dem. För det kan också hända att, och vi vet liksom att skolmaten är ett stort problem. Att några lämnar skolmaten oäten. Just på grund av grupptryck och liknande orsaker. Och det finns många sådana barn och unga som faktiskt skulle behöva den där skolmåltiden.
Mm. Igen kommer vi tillbaka till det här att mat handlar inte bara om vad vi äter och näring, utan det är också kopplat till mycket känslor.
Det är en del av vår identitet skulle jag nog säga. Och sen har det ju blivit, nu för tiden är det ju också en, liksom en sån här politisk fråga som gör det ännu svårare än någon.
Jo, det här med identitet, så jag tror att det är också att, att fast man skulle kanske tycka det skulle vara på någon nivå så okej att äta mer växtbaserat, men sen om man identifierar, tänkte okej, jag har nu ätit kött i många år, så om man sen vet man okej att det skulle vara bättre för djuren och för miljön och för min hälsa att äta mer växtbaserat, men det kan kännas liksom, det är svårt att man får liksom göra en sån här moralisk utvärdering på sig själv, och det kan vara svårt att göra det. Och därför kan det ibland vara lättare att fortsätta som förut och sen istället bara liksom tacka nej till allt och liksom hålla sig attityd mot allt det här växtbaserade.
Det som är ganska viktigt tycker jag är att man, det är ingen fordring att man liksom vänder 180 grader genast, utan man kan göra det steg per steg. Sen måste man ju komma ihåg att kött har ju värderats i eller åtminstone 100 år i Finland har man tänkt att om man vill ha någonting som är bra, som är gott, som passar till julaftonen och det där alla fina tillfällen, så det är kött. Och det är så svårt att liksom komma ifrån den här tanken att kött är någonting sånt som är fint som vi behöver. Och att säga att vi ska ta något bönor istället. Så det är bara så svårt att begripa.
Så vi måste alltså höja statusen på det växtbaserade.
Så hur ser ni då framtiden? Är den grön och äter vi gott?
Vi kommer troligen att alltid, åtminstone vi som lever i rika länderna, så vi kommer nog att äta gott. Hur grönt vi äter grönare än nu. Det beror kanske på det att vad vi tittar på 2040, 50, 80. Ju längre vi går så troligen äter vi allt mindre och mindre kött. Jag tror inte att köttätande kommer att försvinna. Men att om vi skulle gå tillbaka till det som vi hade 100 år sen, att kött är liksom någonting som man äter i speciella situationer, så då kunde det vara lite bättre.
Vad tror du, Charlotta? Är framtiden grön?
No, alltså jag håller med Mikael här att vi äter definitivt gott här i Norden. Och jag skulle hoppas att vi äter mer med måtta också. Att kanske mer så just på tanke på vårt eget energibehov. Och jag skulle säga att vi har inga andra alternativ än att börja äta mer växtbaserat. Att om vi vill ha en liksom bra framtid.
Är det någonting som vi måste säga hej då till?
Nej. Inte det. Om vi kan säga hej då till daglig köttmåltid, det är nog sånt som okay. Vi borde säga hej då till, men att ska vi säga hej då till kött, det behöver vi inte göra.
Och sen har vi också en fråga från korridorerna. Vi har varit ute bland unga och frågat dem vad de vill fråga Charlotta och Mikael. Och specifikt till er och er expertis.
Hur äter man billigt och bra?
Det är en bra fråga. Det finns människor som säger att hälsosam mat är dyrare och växtbaserad mat är dyrare än en köttbaserad kost och sånt. Men jag håller inte fast med det. Utan om man tittar på på våra kostvanor och vad vi köper i matbutiken. För varje matgrupp, nu om vi talar om grupp, jag menar frukt, grönsaker, bröd, till och med godis, fisk, kött. För varje grupp så har man billigare och dyrare matprodukter. Så att det gäller bara att det där, vandra lite längre där i butiken, ta mer tid på när man är i butiken. Sen kan man ju också gå och titta på de här rödlappade produkter som är fantastiskt. Så att det finns en stor möjlighet att äta billigare än vad man äter nu just idag.
Jo, jag skulle säga så att grunden till kosten, just spannmålsprodukter och potatis, och sen just från kategorin just fruktbär och grönsaker som man kan föredra säsongråvaror och sånt som är alltid billigt som rotfrukter och kål till exempel. Och sen är det bra att komma ihåg att frysdisken är alltid i säsong och det är helt lika bra att köpa därifrån också grönsaker och bär. Det är inte liksom något sämre på näringsämnena där.
Och det kan man säga att det är alltid bra att äta frukt och grönt oberoende om det kommer från liksom kylskåpet eller om det är djupfryst eller färskt.
Okej. Okay. Ja. Och sen skulle jag vilja tipsa att om växtproteinen så lönar det sig huvudsakligen att köpa från torrhyllorna. Där är de mycket, mycket billigare än köttprodukterna. Till exempel kross och strimlor och hernis till exempel, linser och sådana här konserverade, kokta, färdiga att använda baljväxter som det fast kikärtar. Då får man liksom mycket besparningar i sin butikskorg. Och sen som matlagningsolja så inhemsk rypsolja, då får man också bra fetter och den är ganska billig dessutom att använda.
För planeten är det viktigast att sån mat som du äter mycket och varje dag eller nästan varje dag, då ska man gå liksom växtbaserat. Vad du äter på lunchrestaurangen varje dag, så det har en betydelse. Men om du går på någon fine dining restaurang 2 gånger om året så spelar det inte så stor roll.
Men bra. Tack ska ni ha. Det var väldigt trevligt att ha er i studion, Charlotta, Mikael och Oskar. Det här var alltså sista avsnittet i podcasten Hållbart på menyn av Folkhälsan. Vi hoppas det har smakat och att du vill lyssna på tidigare avsnitt om du inte redan lyssnat. Tack till alla som medverkat, både framför och bakom micken. Och ett speciellt tack till studerandena Jasmin, Nea, Ronja och Oskar. Och kom ihåg, våga smaka. Det finns mycket gott att äta för både din och planetens skull.